Teodicéproblemet handlar ju om att vi tycker att Gud är inte rättvis. Det är ju till och med det som utsägs i själva ordet. Det är problemet med Guds rättvisa. Och vi läste i förra veckan liknelsen om den förlorade sonen. Och det intressanta med den liknelsen är ju inte lillebror som sticker hemifrån och får lov att komma tillbaka. Den hade vilken rabbin som helst kunnat berätta på Jesu tid. Utan det intressanta är ju det tillägg han gör när han talar om den hemmavarande sonen. Och när vi till sist frågar honom, den hemmavarande sonen, tycker du pappa är rättvis? Så blir ju svaret ett rungande nej. Och där har vi ju så att säga hela teodicéproblemet egentligen. Pappa är inte rättvis. Och där kan vi bara hålla med honom. Pappa är rättvis. Han är något mycket mer. Han är nådig. För nåden sätter rättvisan ur kraft. Nåden upphäver rättvisan. Därför kan vi tänka oss lite symboliskt ett hus med tre våningar. Andra våningen heter rättvisa. Och tredje våningen heter nåd, för nåden står över rättvisan. Den understa våningen heter laglöshet. Den sätter också rättvisan ur kraft. Men den gör det nerifrån så att säga. Och det intressanta med till exempel liknelsen om den förlorade sonen är ju att man inte riktigt vet, ganska länge åtminstone, om pappan är likgiltig inför sin yngre sons längtan bort ifrån fadershuset. För i så fall så står han i första våningen. Men när grabben kommer hem till sist, avmagrad och utsliten och smutsig, och blir väl mottagen, då ser vi att pappan står i den övre våningen och han har stått där hela tiden. Och det här betyder att det kan ibland vara ganska svårt att se skillnad på nåd och laglöshet. Och det kan vi ju ofta se i den moderna debatten. Du tar till orda och säger att abort är ju faktiskt att döda en liten människa. Oj, då smäller det. Du är ju obarmhärtig, säger människor. Du lägger skuld på folk. Och man tystar ner dig därför att man föredrar en barmhärtig laglöshet framför rättvisa. Du kan inte komma upp i tredje våningen utan att passera den andra våningen. Och det som alltså är nåd är inte åtkomligt förrän rättvisan har sagt sitt. Och det är ju det som den förlorade sonen går och mumlar på vägen hem. Jag har syndat mot himlen och emot dig. Jag är inte värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina drängar. Det är andra våningen det. Så när han kommer hem så är faderns mottagande meningsfullt. Om man istället hade gått hem och sagt det att ja, det är klart farsan tar emot mig. Och pappan hade sprungit ut och kysst honom, det hade varit laglöshet. Därför att det hade aldrig fallit någon dom. Och det är ju så, till exempel i svensk rättspraxis, att man kan inte begära nåd förrän ett ärende har varit uppe i högsta instans. Blir du fälld i tingsrätten så är det ingen idé att begära nåd. Därför då hänvisar man dig till hovrätten. Blir du fälld i hovrätten också, så kan du möjligen begära nåd om högsta domstolen vägrar att ta upp ditt fall. Men inte dessförinnan. Rättvisan måste ha sagt sitt. Nåd är därför inget som kan meddelas in blanco. Det såg man i Sydafrika. När apartheidsystemet skulle avskaffas. Då hade man att välja på ett blodigt inbördeskrig. Eller att ge nåd åt dem som hade missbrukat sin maktställning. Men då sa man att för att nåden ska bli nåd så måste de skyldiga erkänna sin skuld. Och då tillsatte man sanningskommissioner. Var och en som trädde fram inför denna sanningskommission och ärligt talade om vad han har gjort. Han fick nåd och gick fri från straff. Men det var viktigt att sanningen fick komma fram. Det var viktigt att det fick falla en dom innan man benådade. Annars sopar man bara eländet under mattan och det kommer snart fram igen. Men när den hemmavarande sonen säger att pappa är inte rättvis, så har han helt rätt i det. Gud är något mycket mer än rättvis. Och när vi ser på en nådig Gud så är det lätt att misstänka att han istället lever i laglöshet. Att han så att säga är likgiltig inför mänsklighetens lidanden och problem. Gud låter sin sol gå upp över onda och goda. Och det gör han i sin godhet och inte i sin likgiltighet. Nu ska vi vidga det här perspektivet lite grann. Så vi ska gå till vännen Matteus och titta lite grann i hans 20:e kapitel. Där vi ska läsa från början. 16 verser. Matteus 20:1. Ty himmelriket är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och fick se andra stå arbetslösa på torget. Han sa till dem, gå ni också till min vingård. Jag ska ge er en rättvis lön. Och det gick. Vid sjätte och nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Också vid elfte timmen gick han ut och fann några andra stå där och han sa till dem, varför står ni här hela dagen arbetslösa? De svarade honom, därför att ingen har lejt oss. Han sa då till dem, gå till min vingård ni också. På kvällen sa vingårdens herre till sin förvaltare, kalla på arbetarna och ge dem deras lön. Men börja med de sista och sluta med de första. De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick var sin denar. När sedan de första kom trodde de att de skulle få mer, men de fick också en denar. När de fick den klagade de på husbonden och sa, det där som kom sist har gjort en timme och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem, min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Men åt den sista vill jag ge lika mycket som åt dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är så god? Så ska de sista bli de första och de första bli de sista. Ja, det är alltså LO-varianten det här av kristendom. Här har vi nu ett antal människor som tycker att vingårdens herre är djupt orättvis. Han är en knöl helt enkelt. Men knölen själv säger, ska du se med onda ögon på att jag är så god? Så det här är ju alltså lite grann av en fixeringsbild. En sån där bild, ni vet, där man kan se en gris som man tittar på ena sättet och kan se en ung vacker flicka om man tittar på det andra sättet eller någonting sånt där. Och den här frågan som vingårdsmannen, vingårdens herre, säger till sist, den är så väldigt viktig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Och där är vi alla beredda att säga ett rungande nej. Paulus har en intressant förklaring till att Gud ser saken på ett sätt och vi på rakt motsatt. Så vi återvänder till Romarbrevet 8. Och där ska vi läsa verserna 5 till och med 8. De som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Köttets sinne är fiendskap emot Gud. Det finns alltså någonting i dig och det finns någonting i mig som är djupt fientligt emot Gud. Och detta något har vi att kämpa emot så länge vi lever på den här sidan. Vi uppmanas att korsfästa vår kötsliga natur så att den inte ska få för mycket att säga till om. Men där den hänger på korset är den fortfarande levande. Den kan när som helst bestämma sig för att kliva ner från korset. Och det här är ju en paradox. Känner vi igen oss? Nej. Du är ju inte fiende med Gud. Du som är så snäll och trevlig. Du som är så skötsam och angelägen om att vara helvelåten och glad i Herren och sjunga lovsång och be aftonbön och lite av varje sånt här. Det finns väl ingen fiendskap i dig? Jo, vi måste gå ut på lite jakt efter självkännedom. För det här är en så viktig punkt i det hela. Om vi ska förstå Guds vägar. Om vi ska hålla med vingårdsmannen om att han är god och inte orättvis och elak, så behöver vi lite mer självkännedom. Därför att det är där som knuten sitter. Och för att bekanta oss med denna fiendskap så går vi till första Mosebok 3 och läser om syndafallet. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt, ni får inte äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av det, den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan, ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på den båda och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Han svarade, jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han, vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan: vad är det du har gjort? Kvinnan svarade: ormen förledde mig och jag åt. Frestelsen består i att bli som Gud. Och det låter väl fint, gör inte det? Helgelse kallar vi ofta det i våra församlingar. Och det finns ju en möjlighet att ni är här för att bli som Gud. Att få kunskap om gott och ont. Moralisk kunskap. Lagens kunskap. Detta är lagens träd. Mitt i lustgården stod det två träd. Lagens träd och livets träd. Och frestelsen till att äta av detta lagens träd handlar alltså om att kunna bli perfekt. Och det låter ju fortfarande väldigt fint. Vem vill inte vara perfekt? Kan det vara något ont i det? Ja, det kan det. Därför att det betyder ju samtidigt att man kommer i jämnhöjd med Gud. Du ska inga andra gudar ha jämte mig. Och är man i jämnhöjd med Gud så behöver man inte Gud. Det är alltså i all sin oskuldsfulla förpackning en frestelse till att avsätta Gud. Och då uppstår ett väldigt intressant tillstånd. Människan önskar sig Guds egenskaper samtidigt som hon önskar bort den som äger dessa egenskaper. Människan vill gärna lägga sig till med Guds egenskaper, men hon vill inte veta av Gud.
Men måste det vara så att man inte vill ha Gud för det? Kan det inte vara så att man vill bli bättre som människa, men kanske ändå vill bli Gud?
Ja, måste man vilja bli som Gud? Ja, i förlängningen tror jag faktiskt det. Om du ska leta upp de allra mest aggressivt ateistiska i vårt samhälle så kallar de sig för humanetiker. Humanismen är en lära om gott och ont. Och den ska göra människan så god. Och i den stund som man börjar förfäkta detta så blir man samtidigt ateist. Marx skulle skapa det perfekta samhället och blev samtidigt ateist. Det ligger någonting i det här som vi inte ser omedelbart. Men när man ser sig omkring, när man samlat livserfarenhet, så vill jag mena att man ser att det blir ändå förvånansvärt ofta så här.
Har det kanske ihop med det att om nu någon person, Gud, är fullkomlig, så vill man inte ha, då vill man inte lida under någon annan?
Ja.
Jag menar, jag vill svårt tänka mig att Gud skulle lida med, om jag blir fullkomlig, men då har du inte han.
Ja visst, var och en är sig själv närmast. Så blir jag fullkomlig så är Gud inte Gud längre, nej. Vi ska introducera ett ord här som betyder väldigt mycket, och det är ordet avund. Människan drabbas alltså av en avund på Guds egenskaper. Hon vill lägga sig till med det som är hans. Och i den stund jag drabbas av avund mot någon, så drabbas jag också av fiendskap mot den personen som jag avundas. Det är nästan omöjligt att skilja de här två åt. Vi tänker oss att du är man och du avundas din granne, hans hustru. Du vill lägga dig till med henne. Då önskar du naturligtvis grannen själv dit pepparn växer. Honom vill du inte ha på köpet. Utan här gör alltså avunden sin entré. Och avunden är en viktig beståndsdel i människans fallna natur. Och det intressanta är ju att avunden liknar till förvillelse begreppet rättvisa. Avunden går nästan alltid att marknadsföra som rättvisa, krav på rättvisa. Nu händer ju något väldigt intressant med människans självuppfattning i syndafallet. Människorna såg att de var nakna. Varför gör de det? Jo, det gör de därför att de nu sträcker sig efter något finare än vad de är skapade att vara. Och i den stund då du drabbas av oförmågan att stå ut med dig själv i befintligt skick, utan till varje pris måste göra dig till något finare, så trampar du ju på din egen identitet. Du utsätter den för ett självförakt. Du säger till Gud, jag är inte nöjd med den människa du har skapat mig att vara. Jag vill bli något annat. Och då öppnas man för onda krafter. Om jag till exempel med lite möda kan nypa upp ett hudveck i midjan, och jag därmed säger, usch, jag är så fet, jag måste banta. Då har man alltså uttalat en förkastelsedom över sig själv i befintligt skick. Och den bantning man då går in i riskerar att gå i baklås. Man kan banta tills man dör. Därför att man gör det under incitamentet av ett självförakt. Och faktiskt därmed också ett förakt för det Gud har gett dig.